Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
För första gången bjuder Landskrona Boys-podden på ett renodlat intervjuavsnitt. Jag, Erik Persson, har träffat den assisterande tränaren Max Mölder. I podden pratar Mölder bland annat om när han tillhörde en gyllene Hammarby-generation, när han av en slump slog upp Aftonbladet och såg sitt namn i en rubrik, och vilken tränare som han egentligen gillade mest under sin spelarkarriär. Den förre högerbacken pratar också om livet som tränare, hur Boys utan en scout hittar småklubbsfotbollens guldkorn och varför han hela tiden tjatar om prestationer. Max Mölder berättar också om sin önskan om att Boys ska få applåder för en bakåtpassning. Det och mycket mer när Landskrona Boys-podden möter Max Mölder. Max Mölder, vi sitter på behörigt avstånd på Landskrona IPs kansli. Det är onsdag, lunch. Mm. Vad händer en onsdag då i ditt fotbollsliv?
Ja, nu har det precis varit lunch, så jag tryckte en kebabrulle här precis. Så det är det som har hänt i närtid. Och innan dess så har vi kollat Norrby ordentligt, jag och Bill, inför helgens match.
Vad hittar ni hos Norrby då?
Nej, men jag tycker det är ett bra lag. Ett lite lägre försvarsspel än vad vi mött hittills, men väldigt bra idé. Bra på fast situationer, vast omställningsspel och också ett lite lura grej för sig med boll också. Så att det blir en svår nöt att knäcka.
Innan vi går in på det mer fotbollsmässiga så börjar vi med en faktaruta. Ålder.
Måste alltid tänka. Jag är 36 och fyller 37. Ja, det stämmer.
Det stämmer.
Ja.
Bor?
Jag bor i ett hus här i Landskrona med min sambo och 2 grabbar.
Och då svarar du på nästa fråga, familj?
Sambo och 2 grabbar.
Mm. Tyngsta merit?
Oj, det var svårt. Har jag någon merit? Nej, jag vet inte om jag har någon merit egentligen. Som spelare var det väl att man, det är på ungdomsnivå, att vi var ett väldigt bra lag som var bäst i Sverige och gick långt i det här inofficiella EM-slutspelet, vad man ska kalla det, Nike Cup, där vi åkte ut kvartsfinal tyvärr.
Med slut, Hammarby?
Ja, med Hammarby, jag slog ut Dortmund och Roma på vägen. Så det är väl, det var jäkligt häftigt såklart. Som tränare så hoppas jag att den största meriten finns framför en. För den karriären hoppas jag är lång, fotbollskarriären är ju slut. Så att, och förhoppningsvis mycket kortare än vad min tränarkarriär kommer att vara.
Fritidsintresse?
Nej, men det är klart, det är, familjen har blivit mycket mer trädgård nu också. Framförallt gräs och paddel kan ju vara kul om man har tid, och golf.
Inspiratör
är svårt. Nej, men det finns nog dels tycker jag mitt sista år som spelare så hade jag en väldigt bra tränare, Thomas Nörgård, som på något sätt blev en inspiratör i det yrket jag har valt nu framåt då, som tränare då, helt enkelt. Som var väldigt olik de andra jag hade haft som spelare. Och sen finns det ju många tränare idag också som man kollar lite extra på. Såklart, det ser väl många, men du har Guardiola, du har Nagelsmann och du har Tuchel som har gjort fantastiskt med Chelsea nu. Så ja, det är väl lite så.
Ditt livs värsta ögonblick?
Det är bra att det är tyst. Jag kan inte, nej, vet inte.
Ditt livs bästa ögonblick?
Frank och Henrys, när de föddes, var ju jäkligt häftigt. Man, från en dag till en annan så var man pappa, även om man visste om det att man skulle bli det. Så var det ju jäkligt, ja, det var en helomvändning i livet. Så det är ju, det var jäkligt häftigt. Sen är det klart att uppflyttningen på Lucia 2020 var också jäkligt häftigt, såklart. Där vi äntligen tog steget upp efter hårt jobb i 2 år.
Och nu är ni här i Superettan, där Boys har varit så många år genom historien. Ni har 2-0 mot Värnamo, 1-1 mot Öster, 1-1 mot Akropolis. Ni är ett av 6 obesegrade lag i en ung tabell. Dina intryck så här långt?
Att vi prestationsmässigt har börjat ganska, bra. Vi kör på vår grej och märker att det funkar här också, vilket jag var övertygad om att det skulle göra, men också viktigt för spelarna att känna att det gör. Så att det är en helt okej start, det tycker jag absolut.
Vilka spelare har imponerat på dig?
Jag tycker det är så tråkigt att prata för mycket om vissa spelare, enskilda spelare. Jag tycker att det har funkat bra för alla, och ska enskilda spelare lysa så måste också kollektivet funka. Det har vi varit väldigt noggranna med de här säsongerna också, att det är så det funkar. Ska du ta nästa steg så måste du också vara en del av kollektivet.
Har ni snuddat på er högsta nivå i någon av de här 3 inledande matcherna, eller känner ni att ni har mycket mer att krama ur?
Nej, vi har mer att krama ur. Vi har nog inte varit uppe på högsta nivå än. Också ska ju tillräckligt mycket också koppla till underlaget, såklart. Men jag tycker att delar av första halvlek mot Akropolis är väl vår bästa prestation hittills, delar av det, tycker jag. Men vi har absolut mer att hämta. Det har vi. Och det är skönt.
Det här är din 3:e säsong som assisterande tränare i Boys. Dessförinnan har du en session som spelare här, omkring 150 tävlingsmatcher för klubben. Landskrona Boys för dig, vad betyder det?
Det betyder jättemycket. Om man ska prata, så jag var ju en stor klubb som ungdomsspelare. Även om det har blivit en större klubb idag, mer en stor klubb så att säga. Och sen på seniornivå så var det min första riktiga klubb också. Även om Ängelholm var ju fantastiskt, vad vi lyckades göra där med Roar i spetsen. Men Boys var ju fotboll på riktigt på något sätt, med en supporterbas och många som bryr sig. Så blev det ju väldigt många år. Så det är klart att det betyder mycket, en stor del av mitt unga vuxna liv tillbringar här. Så att det betyder jättemycket.
Om vi kollar på ditt CV när det gäller spelarkarriär, så har vi ju då Hammarby på ungdomsnivå, vi har Tyresö FF, vi har IF Lakin, Laholms FK, Ängelholms FF, Landskrona Boys, AB Köpenhamn eller Akademisk Bollklubb och Kitarps IK.
Du räknar med den också?
Det gör jag, du har några matcher.
Ja, det är rätt, det stämmer.
Nådde du din maxnivå som spelare?
Ja, så det är ju historien ju. Så att det gjorde jag ju då tydligen. Sen hade jag önskat att jag var en fotbollsspelare idag istället än då. För att jag tycker man får så mycket mer idag än vad man själv fick. Så det har varit kul att testa, att haft samma förutsättningar men haft fått växa upp idag i någon riktigt bra akademi och sen vidare i seniorlag med riktigt bra tränare. Det har varit skitkul. Sen behöver inte det betyda att jag kanske inte hade kommit lika långt då, för då hade kanske andra kommit längre. Men jag kan också känna att man gjorde för lite av sin tid. Man hade mycket mer tid att faktiskt träna själv och bli bättre. Det gjorde man inte. Det har man bara sig själv att skylla, såklart. Sen kan man vända vidare på det också. Det kanske inte heller hade gjort att man blev bättre. Det är så svårt att säga, men det borde vara så. Sen var jag iväg nästan ett halvt år ute och reste när jag spelade i Laken. Och det kan man också säga var det bortslösat. Ja, kanske. Men det kanske också var det som var räddningen, att jag är kanske en av få elitspelare som ändå har varit elitspelare men också kunnat göra det. Så att det var ju där då jag bestämde mig igen för att verkligen satsa. Så att det, jag vet inte. Jag vill ju tro att jag inte nådde min maxnivå, såklart.
Hur nära var du Hammarbys A-lag?
Får du fråga Lindroth om...
Anders Lindroth?
Ja, nej, jag... Inte speciellt när jag tror jag. Det blev många U21 matcher. Det hette nog det på den tiden också, kanske reserv. Jag vet inte vad det hette. Och det var ju väldigt bra kvalitet på de matcherna mot Djurgården och AIK och sådana lag, såklart. Men nära tror jag inte att jag var. Nej. Jag har nog lite så som Melker Heier sa här i er tidning också, att jag hade nog storleken mycket emot mig på den tiden. Och så som jag ser på fotboll så är det ju totalt fel att ta med det i beräkningar, speciellt på när man är 15-16 i den åldern.
För x antal år sedan så skrev Lasse Anrell en krönika i Aftonbladet med rubriken "Laget skapar stjärnorna, fråga bara Max Mölder". Jag tror det var 2007 eller något sånt. Ni hade gått upp till Superettan med FF. Du var en del av deras lag.
Precis.
Du läste den texten?
Ja, det gjorde jag. Det var ju, jag hade ju ingen aning om att det skulle vara en sån text överhuvudtaget, utan av en ren slump så var jag, bodde i Halmstad då, och tror det här var en lördag morgon eller söndag morgon. Jag och Johan Mangfors då, som också spelade i Ängelholm, han skulle in och lägga något spel på en tobaksaffär, och stod jag och väntade, så tog en Aftonbladet, och när man öppnade upp den så hamnar man av sig själv i mitten av Sportbladet. Och så såg jag den rubriken och bara, okej, det här var ju lite lurigt. Så fick man ju köpa den, såklart. Och så, ja, det var kul. Men jag tror det var lite baserat på en artikel på Hammarbys hemsida som hade kommit innan.
Ja, det var det ju. En artikel som handlar om en gyllene Hammarby-generation som du pratade om tidigare, med bland annat Björn Rundström, Markan Sengin och Fredrik Storm. Vi kan ju nämna fler namn. Mm. Men där tränaren Gregor Kasselborg sa att du satte normen med din vinnarskalle i den gruppen. Ni ställde inte in en enda träning.
Nej.
Vad menar han?
Det är jättekul, för jag brukar tänka ibland på de här åren. Alltså, jag minns inte en enda träning. Det är skitkost.
Under din karriär? Eller
nej, i den tiden. Jag minns inte en enda övning. Jag minns inte. Jag vet inte. Jag vet ju bara att jag alltid gav allt. Om det var match eller träning, det vet jag. Men jag vet inte vad vi gjorde.
Det var bara svart. Du var så fokuserad. Så att
det kanske är. Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag kan inte säga en enda övning vi gjorde under hela min ungdomstid i Hammarby. Sen om det är fel på mitt huvud då eller vad det är, jag vet inte. Men ja, jag minns ju andra saker från den tiden, men inte det just. Det kanske som du säger, jag tänkte det var bara fokus, köra. Vi tränade ju mycket, väldigt tidigt. Vi var ju väl uppe på 5 pass när vi var 8 år. Liksom. Så, ja. Men jag antar att han menade att drivet och viljan att göra allt för att vinna.
Viljan att göra allt för att vinna, var har den kommit från?
Det är också en bra fråga. Jag tror, jag kan inte koppla det till någon direkt i familjen sådär. Så ingen aning faktiskt. Men det hoppas jag ju att många i den här branschen ändå har. Det är ändå det går ut på.
Hur ofta rinner du över när det brinner till ordentligt i skallen i jakt på framgångar i fotbollsbranschen?
Mindre nu än förr. Och då pratar jag, om jag bara pratar tränarkarriären, så mindre nu än i början av den. Det är ju speciellt extra viktigt när man inte står längst fram på matcherna, att man är verkligen fokuserad på det som händer ute. Jag vet ju själv, om man har stått längst fram så är man mer fokuserad på där bollen är och liksom försöka få spelarna att springa med, ta duellerna och så där, medan man sitter lite bakom, så är det viktigt att se det stora hela på ett annat sätt. Och det, så därför har jag nog blivit lite lugnare sen kopplat till de här första matcherna i år och träningsmatcherna, så tycker jag att domaren i våran har varit så mycket bättre också, så att då slipper man vara så irriterad på det.
Kunde du ofta uppfattas som arg förr? Alltså jag tänker även under spelarkarriären.
Ja, det tror jag nog. Jag hade nog gjort det mycket annorlunda idag med tanke på vad man har lärt sig efter spelarkarriären. Så att ibland var man nog inte allt för snäll, tyvärr. Och då pratade jag mer mot unga spelare som kommer upp, att det var någon förra norm för att man skulle trycka ner lite och sådär. Ja, det var ju jäkla dumt, verkligen. Och något jag ångrar idag, och en väg jag anser är helt fel.
Är det till och med så att du har gjort övertramp när man har liksom tryckt ner junior som kommit upp i tal?
Ja, absolut.
Hur då? Kan du ge
någon... Nej, men det är väl verbalt. Det kan också vara att de har gjort något jäkligt bra mot en själv och då kommer någon ful eftersläng eller tackling eller sånt onödigt. Men också mycket verbalt liksom, att istället för att försöka höja och be den se framåt efter ett misstag, så kan det vara att man har sagt något mindre bra eller lämpligt istället, som jag inte tror att höjer någon i nästa aktion.
Om någon av dina spelare skulle göra så nu, hur hade du reagerat som tränare då?
Nej, men det har nog hänt ibland här också. Då försöker jag säga till direkt att det hör liksom inte hemma här, utan det är, som vi var inne på i början, det kollektivet och individen, det hänger ihop liksom. För att vi ska lyckas så måste alla må bra och alla måste kunna prestera någon på chans.
För 6 år sedan så blev du tränare i Hittarp, som då låg i division 3, och du tog väl dem till som bäst en sjätteplats i division 2, om jag inte har läst på helt galet.
Det är möjligt, jag vet inte exakt var vi slutar. Jag skulle chansa på 5, men du har säkert rätt, så man vill ju vara lite bättre.
Du vill få fina siffror lite. Ja, vi får väl kolla facit efter det här.
Ja.
Och innan du då hamnade i BoIS så var du en sväng i Lyngby i danska högsta ligan i en roll som assisterande tränare också. Och då bytte du liksom möten med Ullared mot möten med Ajax och Brøndby.
Mm.
Hur var den resan och de kontrasterna som du var med om där under den tiden? Det var ju början av 2018 du kom dit.
Jag tycker inte det är så mycket, utan det är ju mer det runt omkring. Alltså att du spelar ena dagen på, jag vet inte vad arenan i Ullared heter, men den är ju inte så jäkla fin. Och sen är det parken någon månad efter. Så det är klart att det är den största kontrasten, tycker jag. I övrigt är det ju fotboll och fotbollsspelare. Där såklart de spelarna du tränar är bättre, men där motståndarna också är mycket bättre. Så att det blir ju ungefär samma liksom, fast på en annan nivå. Så där tycker jag inte det var så speciellt. Och sen var det en jäkligt fin och familjär klubb, Lyngby såklart, som vi tyvärr hade, ja, där själva klubben tyvärr hamnade lite jobbigheter när jag var där. Men jag tycker inte det är så stor skillnad, det är fotboll.
Ja, det var ju konkurshot över hela klubben då,
ja.
Och du var där under en ganska kort tid. Var det ändå viktigt för din tränarkarriär att komma upp på den nivån efter x antal år i division 2 och division 3? Vad liksom gav de månaderna dig?
Nej, men det är klart att det var ju ett kvitto på att jag hade gjort något bra, att någon tyckte det i en högsta liga i Danmark då. Så det var ju bra såklart. Men i övrigt så liksom, det går så snabbt, man går från det ena till det andra, så är man fullt fokus där och då liksom. Så att man hinner inte tänka så mycket. Sen blev det ju en kort period, det var ju för att vi gjorde det så dåligt som tränarstab, och då fick vi sparken, och det var ju inte mer än rätt. Så då har man ju fått sparken också, det kanske är positivt framåt, ja, att man har känt på det också.
Hur var det att få sparken?
Nej, jag tyckte det var helt rätt. Dels åkte vi ur, även om det fanns många förklaringar men för det, med tanke på situationen som rådde. Men vi åkte ur, och jag tycker inte att det teamet vi hade funkade på ett bra sätt. Alla var jätteduktiga, på sitt, men vi fick inte ihop det som stab. Och då är det inte mer rätt att man behöver en ny stab.
När du och jag gjorde en intervju i februari 2018, när du var i Lundby, så sa du, citat: "Jag hade en spelarkarriär där jag var i fina klubbar, men jag har ofta känt att jag har saknat mycket av tränaren."
Mm. Vad menar du? Sen kanske det var den tiden också, som jag var inne på lite innan. Det kan ha varit den tiden som jag var fotbollsspelare i. Men det är ju så mycket mer idag. Jag tycker liksom, som om man då jämför tiden jag var i Boys, de 6 säsongerna, och tiden i Boys nu, så får de här spelarna mycket mer. Dels var jag heltidsspelare då, det är de inte idag, men de får ändå mycket mer idag än vad jag fick som heltidsspelare. Och det tycker jag inte, det är inte bra liksom. Vi samlas 9:30, tränar 10-12, så var det. Det var allt. 4 dagar i veckan plus match som heltidsspelare. Nu har vi inte möjlighet att ha spelaren på heltid än. Men det blir så mycket mer av. Vi tränar nästan lite mer. Vi har mycket mer video. Sådana grejer fanns ju knappt på min tid. Var det så var det visa målen och sen peka med vad vi gjorde dåligt vid de inställda målen, typ. Det var det. Så man fick mycket mindre verktyg att utvecklas i då jämfört med nu.
Men förutom Thomas Nørgaard, som du då hade sen i slutet av karriären, var det någon annan tränare som du ändå liksom tyckte om?
Ja, jag tycker Roa var fantastisk.
Roa Hansen som du hade i England.
Ja. Dels på att hitta spelare i ändå ett form av närmåde. Ängelholm ligger lite norröver. Man använde Halmstad och man använde söderut också. Hitta ett jäkligt hungrigt gäng fotbollsspelare från klubbar runt omkring som gjorde jäkligt bra tillsammans. Och där många spelare också sen gick vidare. Så Roar var ju såklart jätteviktig för mig personligen också. Han såg till att alla hade ett jäkla driv. En bra ledare. Så att Roa ska också hyllas. Tycker jag. Sen här så skulle jag gärna haft mer. Både av Linderoth och Henke liksom. Men det kan också vara mig det fel på. Det är ingen aning. Men det är bara så jag känner.
Vad hade du velat ha mer
av? Ja, men också träningar kopplat till hur vi faktiskt ska spela liksom. Alltid undrat det. Det har jag väl i princip aldrig haft. Kanske lite i AB. Även om det inte var helt heller. Men att vi tränar på det vi faktiskt ska göra i match. Det kunde vara att man spelar 10-10 på en planhalva. Och så skulle man ha 10 pass. Och gav det en poäng helt utan positioner. Jag vet inte. Det kanske är bra. Någon kanske tycker det är bra om man tycker olika. Men jag vet inte. Det gav inte mig så mycket i alla fall. Och jag skulle själv aldrig göra det då.
En stor nyhet, en världsnyhet, när Henrik Larsson tog över Landskrona Boys och på vad en tränarkarriär. Hur var de åren under Henrik Larssons ledning?
Jag tycker första året var bra. Kom in med Henke och Hasse, kom in med jäkla energi.
Hasse Eklund.
Ja, kom in med en jäkla energi och vi hade ett bra lag och vi gjorde faktiskt en väldigt bra säsong. Där tror man glömmer det ibland, men jag tror vi var närmare vad man tänker att faktiskt gå upp. Vi ligger bra på det, vi slår Norrköping borta. Ligger bra på det i och kring kval uppåt. Och sen har vi 2 hemmamatcher, minns jag, mot Irad. Mot Assyriska först och Hammarby, eller om det var Hammarby och sen Assyriska. Jag tycker vi gör 2 riktigt, riktigt bra prestationer. Men kommer från med 0 poäng på de 2. Och därefter är det väl 4-5 omgångar kvar då. Blir som det brukar bli när man tappat det sista hoppet, att det kan liksom bli några fler förluster. Men de prestationerna tycker jag borde gett minst 4 poäng. Och då hade de sista gångerna varit jäkligt intressanta.
Men hur var Henrik Larsson som tränare där och då? Det är
ja, jättepositiv. Bra liksom på att på något sätt tro på det vi gjorde. Sen tyckte jag det blev lite mer negativt år 2 efter en poängmässigt dålig start. Jag tycker ändå prestationerna var tillräckligt bra för att inte bli oroad. Men det var också i början av Henkes tränarkarriär. Och han har säkert också utvärderat sig själv att det kanske inte var läge att bli så gnäggig och neggig direkt bara för att resultaten inte kom. Utan det, vi tjatar mycket om det här och jag kommer aldrig sluta tjata om det, men det är ju bara prestationerna som är viktiga, för det är det som ger poäng i det långa loppet.
Vi ska återvända till just resultat kontra prestationer lite senare. Du fick ju möta Hammarby i Superettan.
Mm.
Du fick spela på Söderstadion.
Mm.
Hur var det?
Nej, men det var skitkul. Det var ju en dröm. Jag minns lite från min när jag var liten ändå. Men det var ju en dröm att spela på Söderstadion och gå in till Just idag är jag stark av Kenta. Det var en dröm. Och så fick jag göra det. I fel färger inom citationstecken. Men det var Randy tröja jag gick in med. Och det var skitmäktigt. Och så stod Björn Runström på led i motståndarlaget också. En av mina bästa kompisar under ungdomstiden. Så att det var ju jäkligt häftigt. Och sen var det ju en tråkig match på det sättet att vi ledde med 1-0 och Mike Sema gör mål i 88 och 92 och vänder på det. Och jag minns bara när man går i bedrövelsen, går upp mot avspark efter 1-2 målet där, så är det ändå gåsigt på något sätt. För det är 10 005 var det väl alltid, va, som var fullsatt, som hoppar och sjunger och det bara skakar hela marken. Det var ändå ganska mäktigt.
Hur mådde BoIS som klubb när du spelade här?
Jag har sämre koll på sådana saker som spelare än vad man har nu. Men jag upplevde att vi mådde bra. Jag har aldrig upplevt något annat som spelare. Och då har jag som sagt inte haft koll på vad som händer i styrelserum och så vidare. Som man har idag, men jag tänkte aldrig på att vi inte skulle må bra. Det vet jag inte om vi gjorde heller. Eller dåligt med det. Om vi mådde dåligt. Det tror jag inte. Jag vet inte.
Du var en av många spelare som fick lämna efter degraderingen 2013.
Mm.
Hur tog du emot det?
Nej, det var ju skittråkigt såklart. Speciellt när jag blivit lovad en förlängning på sommaren. Och sen blev det inte så. Sen visade det sig vara fel också av klubben, för de åkte ju. Så att det var inget bra beslut. Det är med facit i hand. Men det var tråkigt såklart. Men en klubb måste alltid ta ett beslut, och de tog det beslutet och det visade sig vara fel. Men ja, så är det.
Och sen föddes en dröm inom dig att bli tränare, och att bli tränare i Landskrona BoIS en dag.
Mm. Ja, men absolut. Det gjorde det. Bli tränare kom ju redan när jag spelade här. Jag hade både BoIS P15 och Varumos damsenior också under tiden jag spelade här. Så att jag var inställd på de sista åren av min tränare, eller spelarkarriär, att bli tränare, och vänta bara på rätt möjlighet att bli det, så jag kunde sluta spela fotboll på något sätt.
Nu är du assisterande tränare.
Mm.
När blir du huvudtränare? Drömmer du om det? Siktar du på det? Vill du bli huvudtränare någon gång?
Tänker aldrig så faktiskt. Jag har ju varit huvudtränare i Hittarp. Och sen har jag varit assisterande då i Lyngby och Landskrona. Och för mig handlar det om att jag får göra det jag är bra på. Sen om det är huvudtränare eller assisterande tränare, eller om det är scout eller om det är analytiker. Det handlar om att jag känner att jag bidrar. Det, och har kul. Så det är riktigt. Sen vad det är för titel, det är faktiskt det är ointressant.
Är det verkligen det?
Ja, helt klart. I någon klubb kanske det passar som uttränare, någon assisterande i något annat. Det handlar om att utveckla lag, utveckla spelare och ha jäkligt kul samtidigt.
Ser du dig som assisterande tränare till huvudtränare Billy Magnusson, eller ser du som ett delat ledarskap?
Nej, men det är de titlarna som är satta, så är det ju. Sen finns säkert olika sätt att vara huvudtränare i relation till en assisterande. Jag tycker vi har ju en relation som lutar mer åt det delade. Så att det finns alla olika sätt. Jag tycker vi har hittat ett bra sätt liksom.
Utveckla gärna, hur samarbetar du och Billy? Nu har ni varit här nu,
ja,
i
tredje säsongen. Försökt svara på många gånger. Det är ju inte så där helt det här är du, det här är jag, utan det är mycket tillsammans. Väldigt mycket när det gäller lägga upp träningen, driva träningen, när det gäller nästa match och hur vi ska lägga upp planen inför den. Kolla motståndare, kolla vår egen match, evaluera den. Det är ju grejer vi gör tillsammans. Sen när man tar genomgång, alltså vår pre-match innan, så är det Billy som sen tar den inför gruppen. Och post-match efter så är det jag som tar den inför gruppen, videon så att säga. Och sen har jag fast situationer. Sen har Billy också mycket annat. Så att det är saker som egentligen har gett sig själva, och inget som vi sa innan att det är så här vi ska göra, utan det är så det har blivit. Så att det känns bra.
Det känns som att ni jobbar dygnet runt.
Ja, men det är ju fotboll ju. Det är ju så det är. Det finns inga dagar, alltså det finns inte måndag, det finns inte lördag, utan det finns en match som resterande veckan är kopplat till. Så att det är det yrket man har valt helt enkelt. Så då blir det mycket jobb. Och ska det bli bra så måste man jobba mycket hårt. Det finns ju inga envägar. Så att det är en självklarhet för alla i den här organisationen just nu att vi måste jobba mycket och hårt.
Billy står ju också.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Så för det som du har pratat om just, och jobba mycket och jobba hårt. Mm. Fick ni in den andan i klubben ganska snabbt när ni tog över inför säsongen 2019?
Ja, det tror jag. Det gäller ju att du kan ju säga det, men du måste göra det själv också. Det är det viktigaste. Och ser spelare och ser övrig personal att huvudtränare gör det, eller Billy i det här fallet, så gäller det bara att hänga på ju. Det visst sätter normer på något sätt. Så att idag är det en självklarhet för alla liksom. Då blir det snabbt tycker jag.
Och hur mår Boys som klubb nu skulle du säga?
Bra. Vi mår bra. Helt klart. Det känns bra. Det är liksom både kansli, styrelse, spelare, ledarstab, supportrar, näringsliv. Det känns som... Vi är på väg åt samma håll allihop och gemensamt tro på det klubben gör nu.
Vad är liksom strategin framåt? Var ska ni? I vilken riktning?
Nej, men vi har ju en riktning som vi mångt och mycket ska behålla såklart, och sen hela tiden utvecklas och kunna ta små steg inom den. Vi ska inte sväva iväg, utan vi fortsätter med att det är hårt jobb och utveckling som gäller. Men det är klart att vi framåt så handlar det om att om vi bara tar A-lag här då, så är det ju jäkligt viktigt att etablera sig på den här nivån för att också få en säkrade pengar in varje år. Och på så sätt kunna gå mer mot att ha heltidsanställda spelare och ledare. Det hade ju varit, det är något vi vill framåt, helt klart. Och då ska det inte bara vara så att vi gör samma saker då som nu, utan då är det klart, då är det ju heltid på riktigt. Då blir det fler timmar för spelarna här också.
Mjällby nådde en femte plats i Allsvenskan förra året, trots att de tränar ungefär samma tid som ni gör nu. Men vilka nackdelar finns med att ni börjar ju träna 16.30 om dagarna?
Ja, nackdelen med just tiden tror jag inte är så, men det är ju med att de har jobbat heltid hela dagen innan, eller varit i skolan hela dagen. Så det är klart att det borde rimligtvis vara tuffare fysiskt och mentalt. Men man ska inte, jag tror inte det är helt fel heller att få annat att tänka på. Så att kunna hitta någon kombination på något sätt, det tror jag kan vara optimalt.
När tror du att boys kan erbjuda heltidsanställningar för spelare igen och rita om den kartan så att säga?
Nej, men kan vi hänga kvar i år så är det inte omöjligt att man på något sätt går lite mot det redan nästa år. Men kanske inte fullt ut.
Nu, Max Möller, ska vi komma in på resultat kontra prestation.
Ja.
Ordet är ditt, för jag vet att du har mycket att säga.
Nej, men alltså, jag tror det är livsfarligt att bli resultatfixerad, resultatorienterad. Och med det sagt så är jag medveten om att det är en resultatorienterad bransch, såklart. Och som jag var inne på, jag vill alltid vinna. Men jag tror, blir fokus det, så är det rätt att glömma vad vi håller på med. Och det är faktiskt det som är viktigt. Vi gör ju någonting varje dag som vi tror på, såklart. Annars hade vi gjort något annat. Och tror vi på det, fokuserar på det, och prestationen är ju kring det, så säger det ju sig självt. Det är ju ganska självklart att gör vi det bra då, så kommer vi också få poäng över tid. Så det är egentligen så då, vi tänker. Och det är många av oss som gör så, hoppas jag.
Det är många fotbollstränare som pratar så, ja.
Ja, precis.
Ja. Så det ligger något i det?
Ja, men det känns ju jättenaturligt för mig. Det kan inte vara på något annat sätt.
Det osade helt 2019.
Ja.
När ni hade 7 raka utan seger.
Ja.
Det var nog en del som tänkte att men det handlar om att klara kontraktet.
Och, mm.
Ni hade en ombyggnation och många spelare från lägre nivå.
Mm.
Men så nådde ni det där superettan-kvalet mot Öster ändå. Mm. Och var faktiskt nära att gå upp. Men under den tiden när ni inte vann matcher, du och Billy Magnusson, hur tänkte ni under den perioden, just med det här i åtanke, prestation kontra resultat, och att ni var Landskrona Boys i Sveriges tredje division?
Nej, men det är ju ett typexempel, för jag var helt lugn.
Är inte det en efterhandskonstruktion?
Nej, helt lugn. Helt lugn. Vi hade prestationer som började för att det här kommer vända. Sen var ju delar i prestationerna som vi var tvungna att bli bättre i, såklart. Men det var väldigt tydliga saker liksom. Och det här, menar jag, hade man blivit för resultatorienterad och stressad. Och det förstår jag, supportrar är ju resultatorienterade på ett annat sätt generellt. Hade man tagit den stylen på så hade det kunnat gå åt helvete. Men vi var helt lugna, och spelargruppen också. Och det är klart, det är viktigt. Du måste alltid ha spelargruppen med dig, att de fortsätter tro. Och det visade sig vara rätt ju. Att det var ju verkligen typexempel på att jag tog det rätt väg att tänka.
Genom åren har du ofta blåst kring Landskrona Boys, och det är ju ett stort engagemang kring klubben. Och när det går lite sämre så misstänker jag att det märks. Att du märkte av det som spelare, du märkte av det under den här perioden också.
Mm.
Eller?
Ja, precis.
På vilket sätt?
Nej, men just att det förlorar vid en match. Så du kan förlora även om du gör en jäkla bra prestation. För det är så det är i fotboll. Och du kan vinna när du gör en dålig prestation. Och förlorar vi, så från de flesta supportas håll, jag säger inte alla, men för många så är det ju skit då. Det är dåligt. Och det är bara kopplat till resultatet egentligen. Och du kan ju vinna. Och vi tycker att det här kan vara topp 3 sämsta prestationen för året. Vi vinner, så är allt jättebra. Och det är därför det är så viktigt att tänka sig, tror jag, och inte dras med i om det blåser eller det är kaos. Utan vi tror på det vi gör, så att då ska vi fullfölja det.
Jag vet att du har pratat tidigare om ett klipp från en match mot Eskils minne 2019, tror jag, i ettan.
Mm.
Vad hade ni bollen i? En minut och 45 sekunder?
Något sånt, tror jag.
Innan ni gjorde mål, va?
Ja.
Då var det publik på läktaren.
Ja, det har jag nästan glömt, men det var det. Ja. Ja. Nej, men det är sån intressant grej. Och det här är ju inte bara för Landskrona, utan det är väl för alla lag. Men vi har bollen i 1,45 sekunder. Blir det sammanlagt? Vi leder. Vi har många sekvenser där vi kommer upp sista tredjedel. Eskil ligger lågt, vi spelar tillbaka. Och det gör vi såklart av en anledning. Men då har man en... man hör det börja knorra lite i början. Och sen har man egentligen primalskrik från vissa. Nej, framåt skriks det. Och sen helt plötsligt gör vi mål. Och då är alla jätteglada. Så då sammanfattar det jag försöker få fram ganska bra.
Är det viktigt att supportrar förstår hur ni spelar och hur ni vill bedriva er fotbollstaktik?
Ja, men viktigt... I den bästa världen då, skulle jag säga. Viktigt vet jag inte, men i den bästa världen så är det klart att det är skitbra om supportrar till, oavsett vilket lag det är, har en förståelse för hur ens lag vill spela. Och det är egentligen en också i den bästa världen, skulle jag säga, att det är också en klubbfråga, inte kopplat till vilken tränare, utan så här spelar min klubb. Och sen är det då upp till klubben att alltid anställa en tränare som försöker se på det, så att säga. Men det tror jag är jätteviktigt, för att då får de också en förståelse varför man gör vissa grejer. Man kan vara lugnare i sig själv, inte brusa upp och bli irriterad ibland, kanske. Så det skulle jag säga, det tror jag var Bielsa som har sagt det. Det kan vara några, men jag är ganska säker på att det var Bielsa. Att det var liksom... Då kände han sån stolthet. Jag tror jag var i Bilbao när publiken applåderade åt rätt saker, så att säga. Att de hade förstått vad de ville göra. Det tyckte han var en av de viktigaste delarna.
Marco Bielsa som nu är i Leeds, ja, för de som inte har koll. Är Marco Bielsa en av dina tränarförebilder och tränarinspiratörer också?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag tycker han verkar vara en jäkla rolig figur. Speciell och har sina sätt att... mycket på träningsplanen också, där vi nog skiljer oss ganska mycket. Han är ju väldigt, väldigt isolerat i allt han gör.
Vad menar du då?
Nej, men att det är ju mycket mönster och så, utan motståndare och mycket så. Färdighetsövningar och isolerade, inte i spel så att säga, med motståndare.
Medan du vill då ha in motstånd?
Ja, både och.
På träningsplanen.
Både och. Jag tror på båda delar. Det där svänger ju alltid, men jag tror att man alltid behöver båda delar.
Men var det inte att Bilbao då i det här fallet, det Atletic Club, slog någon bakåtpassning och då blev det någon applåd, eller?
Ja, men något precis, i den stilen. Alltså, vi spelar ju, många av våra sport tycker vi spelar alldeles för mycket bakåt. Sen om man ser statistiken spelar vi ofta mer framåt än de lagen vi möter. Men att vi spelar bakåt handlar ju om att du kan ju trycka ner motståndarna på sista tredjedel. Vi vet hur svårt det är, de ligger i någon sexback och två, tre mittfältare framför någon forward eller två, och så ska man liksom tränga sig igenom det, och vi kan slänga in bollar där i straffområdet, men det är ju bara högriskpassningar, det är bara på chans. Bollen kan ju, troligtvis är det de som vinner bollen efter det. Så att med en bakåtpassning får du en förflyttning på motståndare, där förhoppningen är att den uppflyttningen inte är så synkroniserad så att det blir större hål mellan motståndarens lagdelar. Och det är ju det vi vill. Liksom. Så att det är ju, finns ju alltid en mening med det. En bakåtpassning kan ju ofta göra att vi i slutändan är mål. Hade vi bara slagit in bollen så hade chansen varit mindre. Så att det är inget vi gör för vi tycker det är kul, utan det är något vi gör för att vi tror att det skadar motståndarna.
Medan du upplever det som att lite slentrianmässigt så suckar folk gärna åt en bakåtpassning, för att målet står ju faktiskt på andra sidan. Och det är det man ska.
Ja, det är det man ska i slutändan. Absolut. Sen vill vi komma närmare målet fler gånger än vad vi gör. Det är ju någonting vi hela tiden vill utvecklas i. Men jag tror inte att vi kommer skapa mer genom att slå in bara på chans. Utan vi vill in mellan motståndarnas lagdelar. Det vill säkert alla lag i princip. Men det är ju ett sätt. Och det är ganska tydligt om vi tar City då, som leder Premier League, som är en jäkla bra liga som alla vet, så har ju de mest bakåtpassningar av alla. Sen är det klart, sen har de mycket fler passningar än alla andra också. Men det säger ändå något.
Men högst jubel vid mål såklart. Ja. Men du hade gärna fått en liten applåd för någon smart bakåtpassning också.
Ja, och det får vi säkert. Det finns säkert folk på vår läktare som har total koll på vad vi vill göra. Jag tänker på att hade jag varit support hade jag tyckt det var jäkligt skönt att veta precis vad mitt lag ville göra på något sätt. Det hade varit att skönt att följa med och få en tydlig bild och faktiskt se det. Ja, men det, nu ser det bra ut. Nu gör vi en bra prestation utifrån vad de vill. Och nu gör vi en mindre bra, till exempel.
Underhållande fotboll för dig? Är det den fotbollen ni praktiserar?
Ja, det är klart. Underhållande för mig är ju en vägvinnande fotboll. Och vi spelar på det här sättet för att vi tror att den är vägvinnande. Så därför tycker jag att den är också trevlig att titta på. Absolut. Det gör jag.
Och det har ju pratats lite inför säsongen som nykomling att ja, men det kommer nu bli svårare. Vad händer om det inte liksom klaffar resultatmässigt och så vidare? Arlands Krona Boys, en plan B som man lite slentrianmässigt säger. Vad säger du om det? För ni går ju inte ifrån ert 4-3-3 och de mönsterna ni har jobbat med nu i 2-3 år, gissar jag.
Nej, det har varit lite dumt tänker jag. Alltså att gå in i en svårare serie och sen ändra. Det går inte upp i mitt huvud i alla fall. Och som svar och början på den frågan, såklart att ja, det blir ju svårare för vi möter bättre spelare. Men då är det upp till oss att också bli bättre. Det är ju en process hela tiden. Spelarna blir äldre, vi får fler och fler träningar tillsammans för varje dag som går. Så att, det handlar ju för oss om att inse att ja, det är bättre, men vi tror på det vi gör. Och ja, vi måste bli bättre på det vi gör hela tiden. Så vi kommer köra på med det. Sen plan B och sånt, ja, det är klart att det har ju vi också. Vi har behövt göra det några gånger.
Redan den här säsongen?
Vi har gjort det i slutet mot Öster, ja. Sen är det ju ingen revolutionerande plan B.
Du tänker på förseringsfasen?
Ja, precis.
Andreas Morbeck exempelvis.
Ja, och det är att vi istället för att vi hamnar i en 2-3-5 så blir det en 2-2-6 till exempel. Så att då adderar vi till en spelar till. Men inte bara slå långa bollar, utan vi fortsätter. Och jag menar, varför spelar du från start på ett sätt? Jo, för att du tror att det är bra. Om det då är 5 minuter kvar, varför skulle du göra på något annat sätt? Du tror ju fortfarande inte det här är bra. Vi har valt det från början. Så att, ja, det var en liten justering som slog väl ut den gången.
Du gillar inte att spela på chans?
Nej.
Berätta.
Nej, men alltså, om vi då har tagit igångsättning då, som en sak, så finns det många lag, och vi gör det ibland också, såklart. Att man flyttar upp hela laget och så slår man mot någon sida och så händer något. Och det är oftast på chans, även om man kan ha tankar med hur man vill göra. Så är det också det är ju en väldigt hög risk i den bollen att du tappar den. Sen kan det vara viktigt ibland, och det är ju känna av matchen, att vi har ju en ambition av att sätta igång från målvakt. Med det sagt behöver inte den vara kort. Men vi ska ju ställa upp, och sen är det upp till oftast då målet att se okej, vad har vi bäst möjlighet härifrån. Det kan fortfarande bli en längre passning, men då finns det en orsak till det. Och då är det inte på chans på samma sätt. Så att du har också inlägg. Gillar inte när man bara slår in på chans. Det ska också vara kopplat till okej, hur många är vi där? Hur många är de? Vad är det bättre att ha en passning bakåt för att etablera? Eller en passning bakåt för att slå inlägg därifrån när deras backlinje då måste flytta upp? Så att, nej, chansbollar tycker jag inte om.
När vi pratar om lite bakåtpassningar och att värdera situationer, så tänker jag på den spelaren som har spelat i nummer 6 positionen, alltså sittande mittfältare, inledningsvis här, Zoum Al-Majed, som kom efter totalrenoveringen, efter degraderingen 2018, från Hitta på Massor i division 2. Du hade bra koll på honom och hade scoutat honom.
Jag tror att det hittade, sen han är aldrig få han själv hitta, för då sen stack jag till Lyngby. Så jag hade bra koll på honom. Han är ju, jag brukar likna han lite vid Kristoffer Tapper-Holter på det sättet att
för en boyspelare.
Ja, precis. Och en god vän. Men av många får man höra, ja, när det gäller båda de spelarna då, att det går långsamt. Ja, det kan det se ut att göra, men man ska också komma ihåg att de har det modet att alltid vänta in en press och med en passning slå av en hel lagdel. Och då är frågan, hade de spelat snabbt på ett i sidled eller något, och sen någon passning till, och sen någon passning till, och sen kanske vi hade hittat in bakom andra presslinjen, eller ger det mer att hålla i bollen 0,78 hundradelar längre för att sen passera den med en passning. Så att, jag är ganska övertygad om att det går snabbare på det sättet.
Är det viktigt att ha mest bollinnehav i en match?
Nej.
Varför?
Nej, men det tycker jag inte det är. Det är ju helt och hållet vad du gör av bollen av ett. Sen är det kopplat till vad motståndaren gör. Jag menar, möter vi ett lågt lag, så kommer det till sig naturligt på sättet vi spelar på att vi kommer med bollen än motståndaren. Därför att vi kommer inte forcera någonting, utan vi kommer vänta på rätt läge. Möter vi lag som har en högre press, då ska vi spela mer framåt. Och då kommer våra anfall också av det bli kortare, eftersom att om vi lyckas med våra passningar framåt, så kommer vi slå ut fler spelare. Och då vill vi attackera snabbt. Så att nej, det är kopplat till vilka man möter, och så blir det vad det blir. Men det gäller att göra något bra av det.
Zoum Al-Majed är ju en av spelarna som har förflyttat till Hitta. Vi har Niklas Nilsen, vi har Viktor Wihlstrand, vi hade Kalle Lindell som var här. Eller ni hade såklart. Du har varit i Hitta. Michel Ekberg, klubbchefen, har varit i Hitta. Ni har Mattias Hallberg på medieavdelningen nu.
Exakt.
Det är kanske någon jag har glömt.
Jag tror inte, va? Nej, det var nog alla.
Är det du som ligger bakom den här hitups-kolonin?
Nej, alltså om man ser till spelare, så klart att jag hade bättre koll på Zoumar, Vilas och Lindell än vad Billy hade. Även om Billy hade koll på Vilas i alla fall, och Lindell också. Och sen när det gäller Michel, så vet jag vilket otroligt bra jobb han gjorde Hitta, såklart. Och det har väl jag låtit meddela de som bestämmer, att jag vet vad han kan. Sen vet ju både Michel och jag vad Mattias Hallberg kan. Det var med på Michels bevåg. Och det har ju blivit jäkligt bra.
Och Niklas Nilsen.
Och Nilsen också, ja. Precis. Ja, men det är klart. Det visste vi alla. Det är mer en boysare än en hitarpare, så att säga.
Vågad rekrytering, eller hur ser du på det? Ni hämtar honom
från Nilsen.
Ja, ni hämtar honom från division 5, ja. och han, ja, han var ju fotbollsinvalid och var en av våra bästa målskyttar förra året.
Ja, ja. Nej, men vågad, det kanske var, jag har inte reflekterat om det var vågad, men vi tog ju han för att vi trodde det skulle bli bra ju. Det var ju inte av någon annan anledning, och det blev ju jättebra. Niklas överträffade nog allas förväntningar, kanske även sina egna, ingen aning, men så att det blev ju, blev en bra träff. Var ju viktig, väldigt viktig för oss.
Men du låg bakom den? Värmning?
Nej, jag och Billy. Så att det var vi båda.
Kunde du tro på dig själv att han skulle kliva fram så som han gjorde, och ja, men han spelar ju hela matcher också.
Nej.
Och höll rent fysiskt vad det verkar, liksom att han kunde spela 90 minuter.
Det hade vi en tro på. Annars hade vi inte ringt honom. Och såklart en förhoppning om det. Sen kanske tanken var att det skulle vara mer som inhoppare, men det blev ju många matcher på start också, och hela matcher, Hoffsa hade mycket skadeproblem också där under en tid, och då fick han ju dra ett väldigt stort lass som kanske kroppen inte riktigt klarar av liksom. Men han bit ihop och kör, och det var väldigt viktigt för oss.
Håller han för superettan nu?
Ja, det tror jag. Nu har jag haft lite problem med den ljumska här och så, så att visst, alltså Nielsen kan du sätta in och få han en chans i mål oavsett nivå liksom. Så att det, han kommer nog spela en roll hos oss i år också.
Om du tittar på din trupp, er trupp, vad ser du för kapacitet den här säsongen?
Ja, men jag tror vi bara ska, återigen ska vara sådär tråkiga. Vi ska vara lugna, fina, ödmjuka och jobba hårt och fokusera på vår prestation, så får vi se. Det kan räcka långt, det kan bli tufft, det kan bli ingenmansland. Vi får se. Det är inget vi vet, det är framåt. Vi kan bara fokusera på nästa träning och nästa match liksom, och att vi ger allt i den. Det är så enkelt. Alltså det behöver inte prata om något annat.
På sikt då, om man blickar några år framåt i tiden, blir det ett prestationsbaserat svar då också?
Ja, men det måste det nog vara. Så det är klart att vi alla drömmer om att vi ska kunna gå upp till Allsvenskan också. Det behöver man ju inte hymna med, det vill man ju. Sen är det skillnad att vilja och så göra det. Då vet vi att vi måste såklart etablera oss här, få in mer pengar, göra något bra av dem, inte skena iväg utan investera i vettiga saker. Och det är ju en vettig sak då, mer tid med spelarna kanske. Fortsätta ha jäkligt bra koll på vårt närområde, utvidga det lite och hitta spelare som passar in väldigt bra här. För det kan vara spelare som passar in väldigt bra här men inte i andra klubbar, men som ännu är väldigt bra. Så att vara jäkligt vassa i vår scouting framåt också, det tror jag är väldigt, det är en nyckel.
Hur funkar ert scoutingarbete då när ni ska hitta de här guldkornen i småklubbssfären?
Nej, vi har ingen nu ju som bara är dedikerad till det, utan det blir ju vi också på något sätt. Ja, man försöker, har man någon timme över ibland så får man liksom. Så att det är klart, det är inte optimalt, och det är väl också något vi tittar på att, för jag tror det kommer vara en viktig roll för oss att vara väldigt vassa där. Som att bara gå på vad alla andra säger, utan att vi har full koll på det också.
Men har ni inte lite, nu är det ju inte småklubbsmatcher på grund av pandemin just nu, men placerar ni ut lite folk som ni känner och som ni litar på som
ser matcher? Ja, vi har försökt med det också, men vi får se vad vi gör.
Vilken värvning är du mest nöjd med under de här två, drygt tre åren? Nej, drygt två blir det ju.
Jättesvårt faktiskt. Det är inget jag reflekterar. Jag skulle nog behöva tänka på det lite längre. Jag kan ta det på uppstånd.
Vi vill ju ha namnen.
Ja, jag förstår ni vill det. Nej, jag tycker liksom det är inte många missar vi har gått på. Det har blivit några såklart, och de är inte kvar så att, men du kan inte alltid vara 100%. Men jag tycker vi har lyckats bra hittills, verkligen. Men en som har verkligen akklimatiserat sig snabbt till sättet vi spelar på, det kände jag oss ganska trygg att han skulle göra också, det är Filip Ottosson, som också verkar ha gjort mycket själv för att ha koll på allting när han kom hit. Han var väl förberedd, så att den var väl så att han verkligen från träning 1 visste, ja men det är så här jag ska göra och det här är min roll liksom.
Men han plöjde väl matcher från försäsongen?
Ja, precis. Det är klart vi har haft en igen gång hur vi ville se honom och så, såklart. Men efter den så verkar han ha plöjt väldigt många matcher, så det är ju bra.
Ni tog Patrick Wadike från vår månad.
Ja, jag glömde. Ja, sorry. Ja. Jag kanske skulle svara Patrick då.
Ja, det gör jag då. Ja. Men han hade ju 16.
Men nu tänkte
16
jag bara som var här just nu. Men Patrick, ja. Det var ju fantastiskt. Vilken, ja, det är coolt. Nu hoppas jag att han har någon skada nu. Men han borde ta en plats där också tycker jag. Så att, han kan bli hur bra som helst.
Ja, för de som inte har koll så spelar han 16 matcher på seniornivå för Vormo i division 3. Hade han innan han kom hit då.
Jag skulle säga 13, men du har säkert rätt igen.
Enligt svensk fotboll, okay, som man inte ens kan lita på i och för sig. Men det var inte många i alla fall.
Nej.
Och sen lånade ni ut honom till Prespa Birlik i, vad blev det, 5 matcher. Och sen så, så tog honom plats.
Ja, det var Filles baksida som gick fast, så tog vi tillbaka honom. Och sen en otrolig utveckling. Fantastisk, både mittback och högerback. Ja, men det är liksom en häftig spelare på det sättet att det är ett fysiskt monster, otroligt trygg, ger till fram boll. Det är en sak, det är en sak, och det är att, att kunna slå en längre passning, en crossboll. Så att kan han få till det också, så det blir han riktigt vass.
Och nu är ni seriös i Allsvenskan. Ja. Var tycker du att de ska placera honom? Ska han vara i trebackslinjen eller ska han vara
wingback? Ja, de spelar lite ibland treback, ibland fyrback. Va? Ja. En riktigt bra position är någon som yttre mittback i en treback. Han klarar ju tvåback hur lugnt som helst också. Så. Eller wingback eller ytterback då, beroende på om de spelar 5 eller 4. Alla de positionerna klarar han av. Sen tror jag inte han hade varit dum att slänga upp på topp eller. Han får alltid med sig bollen på ett sätt så.
Och året innan det slog Jakob Ondrejka igenom här. Han kom ju från ungdomslagen, från ingenstans kändes det som. Och nu då 2021. Du sa i någon artikel att det kan bli vem som helst i princip som slår igenom, att alla hade tagit en plats i en allsvensk trupp. Men om du ändå ska ge oss något namn, vem slår vi igenom? Ja?
Slår igenom får man ju ta någon som inte pratas om redan nu. Eller?
Ja, du kan ta det då du vill. Du får gärna ta någon som inte har blivit upplyft tidigare.
Ja, men för jag menar Filip Olsson och Jensen pratas det redan om mycket. Jag skulle säga att Melker Heyer borde nog folk börja ha koll på också.
Vad heter Melker Heyer har i sin vertexlåda?
Även otrolig bolltrygghet, smart. Har blivit bättre på att försvara och förstå vikten av det och också förstå intensiteten i det. Kan användas så som vi spelar, både som åtta och ytterforward. Så att han kan bli väldigt, väldigt bra och är bra redan.
Hur nära är han en startplats?
Nej, men nära, det är ju nära för många hela tiden. Det är ju träningsveckorna som avgör och prestationerna i match. Och nu har vi haft 4 U21 matcher också. Där så vi alla är liksom redo fysiskt och spela hela matcher. Och väldigt bra prestationer av de som har varit med där också. Så att det är jämnt hela tiden. Och det är så det ska vara. Det är så vi utvecklas. Och det är, i slutändan kommer vi att behöva alla. Det har visat sig att det har stämt de här 2 första åren. Och det kommer stämma i år också. Så det gäller att prestera när man får chansen helt enkelt.
Hur långt kan Melker Heyer nå i sin fotbollskarriär?
Ja, nu är det tidigt. Han ska först slås in och starta många matcher här. Och gör han det så... Nej, men jag tror att det är en spelare som kan spela... Ja, men lätt allsvenskan. Inte omöjligt, en holländsk klubb kanske, vet du, klassiskt. Så det tror jag.
Och någon januari-turné där kanske med landslaget?
Ja, finns det fortfarande?
Ja, det finns det.
Ja. Ja, där borde Patrick vara med i januari.
Okej, okay, då slår vi fast det. Hälsningen till Jan Andersson.
Ja, typ.
Mm. Kanon, tack så mycket.
Tack för.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.